Du lyssnar på Mardrömsmannen som stal min barndom av Anne-Britt Haschem i en översättning av Susanne Boman, uppläst av mig, Kallin Örvald Delmar. De personer som omnämns i den här boken är anonymiserade med fiktiva namn med undantag för polisutredaren och målsägande biträdet. Även Stine omnämns på egen begäran med sitt riktiga namn. It was dark outside. She couldn't fall asleep. She didn't know why. Something was wrong. She knew it. Förord. I genomsnitt tar det mer än 17 år från det att ett övergrepp sker till dess att offret vågar anmäla det till polisen. Att säkra bevis i dessa fall är ofta en svår och krävande process. Endast ett fåtal fall leder till åtal. Så kunde det också ha gått för Stine, som systematiskt utsattes för övergrepp av en man som hon träffade på nätet när hon var 11 år gammal. Han var då 37. Varken hennes familj, socialtjänsten eller polisen satte stopp för det. Trots en allvarlig PTSD-diagnos till följd av övergreppen valde hon i vuxen ålder att konfrontera förövaren. Nu var rollerna ombytta. Hon lurade in honom i en fälla och samlade avgörande bevis innan hon gick till polisen och anmälde honom. Under den utredning som följde upptäckte polisen fler offer. Tack vare Stine kunde de gripa mannen och få honom åtalad och dömd. Utan hennes insatser skulle han med största sannolikhet ha fortsatt att förgripa sig på unga flickor. Idag avtjänar han ett 12-årigt fängelsestraff för våldtäkt och grova sexuella övergrepp mot sammanlagt 5 flickor. Det här är Stines berättelse. Ett. Vissa skulle hävda att den by jag kommer ifrån är en regnig, mörk och fuktig håla. Andra ser den vackra fjorden och den frodiga naturen. För mig är det mitt hem. Det var här jag växte upp, på denna lilla plats inklämd mellan bergen. Under mitt första levnadsår var mamma och pappa fortfarande tillsammans. Vi bodde en bit utanför Norges västligaste stad. En stad som tidigare var känd för sillfiske men som nu har ett rikt kulturliv med sport, revyer och konserter. Jag föddes mitt i sommaren, en månad före beräknat förlossningsdatum. Året var 1994 och jag var nummer 2 i syskonskaran. Min bror Andreas var knappt 1 år gammal när jag föddes. Vi var en familj på 4 personer som bodde i ett gult hus med gräsmatta och blommor i trädgården. Det fanns alla förutsättningar för att vi skulle få det bra, men livet blev inte som mina föräldrar hade tänkt sig. Av skäl som bara pappa känner till var han otrogen mot mamma direkt efter att hon blivit gravid med mig. En månad efter att jag föddes fick jag en halvbror. Mamma kom aldrig över det och klarade inte av att lägga det bakom sig. 1 år senare lämnade hon pappa. Hon tog Andreas och mig med sig och flyttade till en liten by lite mer än 7 mil från pappa. Det var här vi växte upp, i ett hus med ljusgrå panel, grå grund och panoramafönster mot bergen som reste sig så högt som 1200 meter över havet. Huset är vanligt, inte litet, inte stort. Färgen flagnar på sina ställen, men inte mer än vad som är normalt. Så som hus flagnar innan de målas om. Detsamma gäller trädgården. Några buskar är redo för beskärning. Längs grunden växer grästuvor höga som vass, men gräsmattan klipps. Ogräset hålls nere. Fasaden sticker inte ut, väcker ingen uppmärksamhet, varken positiv eller negativ. Huset smälter in i omgivningen. Inuti är det annorlunda. Husets insida speglar de människor som bor där. Det kan beskrivas med ett ord. Kaos. Min mamma har varit en samlare så länge jag kan minnas. Hon behåller allt, även sånt som hon inte har plats eller användning för. Alla rum i huset är fyllda med mammas saker. Saker väller ut ur lådor och skåp och står staplade på golvet och ovanpå möblerna. Ja, överallt. När jag var liten försökte hon hålla en viss ordning i de gemensamma rummen. Men även då hade hon alldeles för mycket saker. Om jag slog sönder ett glas låg det kvar i dagar och ibland veckor. Ingen kom och plockade upp glasskärvorna. Ingen städade. Huset såg ut som ett enormt flyttprojekt som aldrig tog slut. När mina föräldrar skilde sig fick mamma ensam vårdnad, trots att pappa ville ha.